Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag om hotet mot Melodifestivalen och om en lite ungersk rättsskandal i det socialdemokratiska Göteborg. Häng med! Det är tisdag den 14 mars. Sverige har fortfarande inte gått med i NATO och politikrummet sammanträder för 64 gången. Jag heter som vanligt Viktor Bartkron, men det är faktiskt inte huvudsaken idag. Med för första gången sedan i oktober är nämligen min nygamla kollega Helena Gissén. Hej!
Hallå! Trevligt att vara tillbaka tycker jag.
Det tycker vi också. Jag talar även för Thomas Nordenskjöld som inte är med oss i studion idag. Du lämnade oss hastigt och tyckte vi olustigt i höstas för att undvika en jävsituation när din man PM Nilsson tog jobb i regeringskansliet. Men den jävsituationen är ju, som en del lyssnare säkert har noterat, inte längre aktuell, om vi säger så.
Nej, exakt. Vi vänder blad helt enkelt.
Ja, gott så. Politikrummet är ju som vi brukar säga en framåtblickande podd, så nu blickar vi framåt. Fast kanske lite bakåt ändå allra först. Såg du Melodifestivalfinalen i lördags?
Ja, absolut. Det där är en gammal kär tradition i min familj.
Ja, och inte bara i din utan i många svenska hem. Det var ju en ovanligt ospännande upplaga får man ändå säga, eftersom internationella juryn, Spotify-lyssnarna och tv-tittarna var så plågsamt överens. Alla tyckte tydligen att rätt låt vann. Även du?
Det var inte riktigt lika självklart för mig får jag säga, men det är klart hon har ju en bra pipa va? Och låten växer.
Ja, Melodifestivalfinalen är ju ett kärt tillhåll för många politiker och alla var faktiskt inte helt överens. I år noterade jag bland annat att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar satt i publiken med en Nordman-skylt. Och det var väl ganska symboliskt på något plan. Alltså Vänsterpartiet satsar på män i glesbygd istället för sina vanliga gamla hipsters av Loreen-typ och så går det åt helvete. Nordman kom näst sist.
Alltså jag blev så paff när jag såg din tweet med den där bilden och jag fick till och med zooma in och googla hennes partner som satt bredvid henne där för att se att det verkligen var Dadgostar och det var det ju.
Ja.
Men Melodifestivalen blev ju faktiskt politik på riktigt också i lördags när Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar och partisekreterare Tobias Baudin skrev på Aftonbladets debattsida om hur Sverigedemokraterna och regeringen hotar Mellon i SVT och inte bara Mellon utan OS också.
Ja, och då handlade det då inte om misstankar om att Jimmy Åkesson och Gunnar Strömmer skulle storma scenen under Jon Henrik Fjällgrens Eurodisco-jojk utan om den public service-utredning som nyss har sjösatts. Där det i direktiven bland annat heter att kärnan i public service-uppdraget bör inriktas på de samhällsbehov som marknadsaktörerna inte kan tillgodose.
Det var ju många då till höger som blev upprörda här och tyckte att det var lögner och populism från Socialdemokraterna.
Med den här debattartikeln, ja, det är obegripligt nog tycker jag. Alltså jag skulle säga att det vore tjänstefel av Socialdemokraterna att inte skriva den artikeln just i lördags. Alltså, Moderaterna och Kristdemokraterna och även Sverigedemokraterna har ju tjatat i åratal om att Sveriges Television ska vara smalare och vassare. Att man ska fokusera på nyhetsförmedling, dokumentärer, kvalitetskultur och annat som har svårt att klara sig på marknaden. Medan det marknadsmässiga ska lämnas just åt marknaden.
Ja, och det är ju svårt att se något i SVTs utbud som är mer marknadsmässigt gångbart än just Melodifestivalen.
Ja, så är det ju. Maximalt brett, minimalt vast och dyrt, skulle Moderata ungdomsförbundet säkert tillägga. Sen ska man ju säga att högerpartierna har hamnat i den där positionen av lite olika skäl. Alltså ser man till Moderaterna så är ju partilinjen om public service ett slags kompromiss med rätt stora krafter i partiet som är emot existensen av public service av ideologiska skäl. Alltså liberalt ideologiska skäl, att det helt enkelt är fel att tvinga folk att finansiera medier via skatten. Staten ska ju göra så lite som möjligt.
Men där är det ju lite annorlunda i Sverigedemokraternas fall, i alla fall delvis va?
Ja, där kan man ju säga att partilinjen snarare är en kompromiss mellan en ledning som gillar tanken på en statsstyrd kulturinstitution som public service de facto är och å andra sidan rätt många medlemmar som tycker att Sveriges Television, Sveriges Radio, det är PK-elitens förlängda armar som förtrycker verklighetens folk och att man därför, som en SD-politiker uttryckte det i samband med landsdagarna 2019, borde riva TV-huset och salta jorden.
Men de som slår ifrån sig de här varningarna från Lauren Redar och Baudin, de hänvisar ju till att det inte finns något sånt förslag. Det finns inget förslag alls. Däremot så finns det en utredning om nästa tillståndsperiod för public service, och den ska ledas av den gemytlige Göran Hägglund, gamla KD-ledaren.
Ja.
Och direktiven är ju ganska allmänt hållna.
Ja, och det säger man ju gärna, men det betyder ju ingenting, för det som Göran Hägglund ska leda är ju en parlamentarisk utredning, och det är alltså partierna som ska sitta och utreda public service framtid. Så det vill säga, om en majoritet av partierna vill någonting, ja, då kommer det att bli utredningens förslag, och regeringen har majoritet i riksdagen, och en absolut majoritet av regeringen vill ha ett smalare men vassare public service. Så att vifta undan vad partierna faktiskt tycker enligt sina stämmobeslut med hänvisning till att det finns en utredning, det blir kanske inte ett alldeles hederligt försvar här, tycker jag.
Nej. Vad den andra sidan vill, det är ju i alla fall klart. Saker och ting ska vara som de alltid har varit. Public service ska fortsätta ha ett brett uppdrag.
Ja.
Det är ju Socialdemokraterna tydliga med nu. Och strax före valet så vill ju också justitieminister Morgan Johansson grundlagsskydda public service finansiering. Hur det nu skulle gå till, det blev väl aldrig riktigt klarlagt. Men klart är ju att det här är en konflikt som den rödgröna sidan väldigt gärna tar.
Ja, och det är ju faktiskt också en intressant politisk konflikt på flera plan. Så det finns ju till exempel en övertydlig symbolik här där det är högern som ändå driver på för en förändring, medan vänstern i bred mening är så nöjd med den etablerade ordningen att man helst vill skriva in den i grundlagen. Så var det inte riktigt förr i världen kanske.
Nej. Sen brukar det ju vara mycket väsen i de här frågorna, men utan att det i slutändan faktiskt händer särskilt mycket. Ser man till de försiktiga skrivningarna i Tidöavtalet och i de här utredningsdirektiven, och det faktum också att Liberalerna ju är varma anhängare av public service, så får väl ändå stalltipset vara att det kanske blir en Melodifestival även 2027, va? När den nya tillståndsperioden börjar.
Ja, det får nog vara det. Det finns ju en anledning till att Socialdemokraterna gärna tar den här debatten och går ut med larmande debattartiklar samma dag som finalen i Melodifestivalen. Och det är ju förstås att de tror att de vinner på den debatten och att de förmodligen har helt rätt.
Det är ju kanske en sak att prata lite vagt om ett smalare public service, men det är ju lite jobbigare att förklara, särskilt för äldre väljare då, varför regeringen har stoppat deras favoritprogram i tv. Så att förmodligen kommer man väl att tycka att det politiska priset blir för högt.
Ja, när de tänker igenom saken riktigt ordentligt så tror jag kanske att de kommer att landa där, att det blir för svårt att gå till särskilt sverigedemokratiska och kristdemokratiska väljare och förklara att det faktiskt inte var islamisterna, feministerna eller ens Miljöpartiet som la ner Kalle Anka klockan 3 på julafton. Det gjorde istället Ebba Busch och Jimmy Åkesson, eftersom Disney faktiskt är marknadsmässigt.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Över då till vinterns kanske mest oväntade politiska skandal som briserade i förra veckan, när Sveriges andra stad Göteborg fick byta smeknamn från Lilla London till Lilla Budapest.
Mm, nästan i alla fall.
Ja, det handlar om debatten om den så kallade snippadomen, där en man friades för våldtäkt mot barn. Den debatten tog en tvärvändning när de två nämndemännen som hade varit med och dömt plötsligt lämnade sina uppdrag, och detta omedelbart efter samtal med partiet som hade tillsatt dem, nämligen Socialdemokraterna.
Coachande samtal och medlemsvård för att ge stöd i en svår situation, påstår då det socialdemokratiska partidistriktet. Otillbörlig påverkan, tyckte Nämndemännens riksförbund bland andra.
Ja, diskussionen kom i alla fall snabbt att handla just om politiska påtryckningar mot domstolar snarare än om själva domen. Och frågan då, var står vi idag i detta något rörliga ärende?
Ja, efter helgen så trodde jag nog att historien var över faktiskt. Men idag, tisdag, så säger ordföranden för Nämndemännens riksförbund, Stefan Blomqvist, att han själv kommer att ha samtal med båda de här nämndemännen den här veckan. Han anser att de självklart ska överklaga entledigandet till kammarrättspresidenten och begära att få återinsättas.
Ja, och den tidigare socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström, som har varit ute och rasat i den här frågan, han verkar vara av en liknande uppfattning.
Ja, han har tidigare kallat partidistriktets agerande för ett haveri, bland annat. Och till mig säger han dessutom nu då att Socialdemokraternas VU, eller alltså verkställande utskottet eller partistyrelsen, måste se till att det blir ett kongressbeslut på hur partiet ska förhålla sig i fortsättningen till sina nämndemän. Så att det är möjligt att sista ordet kanske inte är sagt i den här historien.
Nej, det verkar ju inte vara det, men annars känns det kanske som att den här saken kulminerade i förra veckan.
Ja, alltså den socialdemokratiska krishanteringen, den såg ut att ha fungerat. Det var i alla fall då min känsla fram till idag, kan man väl säga. Ja. Partiledningen har ju lagt hela ansvaret på distriktet Göteborg, och det är ganska vanligt agerande när det uppstår problem så här på lokal nivå.
Ja, enligt känd metod från Botkyrka kan man säga, vilket vi nyligen har pratat om i den här podden. Men sen har ju versionerna ändå varierat. Magdalena Andersson och för den delen rättspolitiska talespersonen Ardalan Shekarabi, de fick ju frågor om det här i torsdags i förra veckan, och ingen av dem såg då någon som helst anledning att misstro Göteborgsdistriktets garantier om att det här minsann bara hade handlat om just stödsamtal och allmän coaching till nämndemännen.
Ja, och sen när det då motbevisades av nämndemännens riksförbunds ordförande senare samma dag, då sa Magdalena Andersson att det där får Göteborg reda ut.
Pyromanen får själv ta ansvar för släckningsarbetet. Gjorde han det då?
Alltså ordföranden i gästdistriktet, riksdagsmannen Mattias Jonsson, han kontaktade de två uppsagda nämndemännen i fredags, tror jag det var. Och han sa sig då vara ledsen om det har uppfattats som det har beskrivits från nämndemännens riksförbund, det vill säga att de här båda nämndemännen har utsatts för påtryckningar. I så fall ber han om ursäkt, och det har han framfört, sa han då i fredags.
Möjligen en klen och något senkommen tröst då.
Ja, alltså vi vet inte riktigt hur det här har uppfattats, för vi får ingen kontakt med de här nämndemännen i fråga.
Men om vi lyfter blicken lite här då, så vad är det, om vi ska sätta fingret på, vad är det som gör den här lite aparta historien intressant egentligen?
Jo, men det är ju för att det är en ständigt återkommande diskussion, det här med vikten av domstolarnas oberoende, där svenska politiker och inte minst socialdemokrater väldigt gärna kritiserar exempelvis Ungern och Polen för inskränkningar, som när Polen ville införa disciplinära åtgärder mot domare om de hade dömt fel och så vidare. Och det där har ju förvisso kritiserats av andra EU-länder också, men här hemma har det väl varit extra lockande då för rödgröna att klumpa ihop de regerande högerpartierna i Polen och Ungern till exempel med Sverigedemokraterna och varna för det sluttande planet och så vidare.
Ja, Sverigedemokraterna har ju också på senare tid fått en hel del kritik för en, ska vi säga, kanske inte helt nyanserad inlägg i den aktuella juridiska debatten.
Ja, precis. Och de har ju frivilligt utsatt sig för den här kritiken då. Som när justitieutskottets ordförande Richard Jomshoff kallade de friande domarna mot stenkastade i påskupploppen i Rinkeby för ett jävla skämt på Twitter. Då blev det ju rest och rättarting alltså. Jag uppmanar min kollega i presidiet att respektera Sveriges grundlag och domstolars oberoende, skrev då till exempel Ardalan Shekarabi. Han uppmanade statsministern med flera att ta Richard Jomshoff i örat. Så att till slut så gick ju justitieminister Gunnar Strömmer ut och gjorde just det.
Ja, just det till ingen direkt nytta verkar det som. Richard Jomshoff vill fortsätta att tycka till om domare. Han hävdar att det ingår i hans grundlagsskyddade yttrandefrihet. Och det har han ju rätt i förstås, men kritiken handlar väl mer kanske om att allt som är lagligt inte också är lämpligt.
Nej, exakt. Fast just nu då så riktar sig ju ilskan som omväxling, kan man ju säga, mest mot Socialdemokraterna för de här så kallat medlemsvårdande coachningssamtalen som alltså ledde till att partiets två nämndemän hoppade av. Och för den enligt vissa då loja reaktionen från Magdalena Andersson och Shekarabi, att de har sagt ungefär, ja det där får göteborgarna väl reda ut.
Ja, intresset för domstolarnas oberoende tycks större när det gäller andra partier, så kan vi ju konstatera. Men det som ändå sticker ut lite här är ju att mycket av kritiken kom ju faktiskt inifrån rörelsen, ovanligt nog. Argast av alla, det är som sagt den tidigare socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström, som har varit en av partiets större stjärnor under 2000-talet och är svår att vifta undan. Men också Sydöstrans politiska redaktör, kända statsvetaren Stigbjörn Ljunggren, och en del andra S-märkta tyckare medger att det här var inte bra. Partiet har tydligen inte alltid rätt, bara nästan. Men du sa i början här att Socialdemokraterna rider ut den här stormen, och rimligen får de ju god hjälp av att det faktiskt är ganska många som är arga på själva domen.
Ja, självklart. Alltså, det var ju enorma protester. Det gjordes 100 JO-anmälningar mot den här domen, och det har varit demonstrationer till och med. Så att många tänker nog nu helt enkelt att det var väl bara himla bra att de här äldre manliga nämndemännen inte fick fortsätta. Och sen tror jag faktiskt också att det är, eller ja, vi får väl se, men jag tror att det kan vara en fungerande krisstrategi som S-ledningen har tillämpat här. Om man säger att man litar på sina partivänner och är det något problem så får de lösa det själva. Och när sen ordföranden i S-distriktet i Göteborg säger att den anställda som höll de här samtalen med nämndemännen, att han nu mår mycket dåligt, då blir det också ännu svårare för oss att ligga på här.
Ja. Men ändå, framförallt så är det väl just domens karaktär som blir ett slags förmildrande omständighet. Övergrepp på barn är trots allt något som de flesta reagerar mer instinktivt negativt på än krångliga resonemang kring rättsväsendets oberoende. Dessutom är det ju inte helt ovanligt, om vi ska vara ärliga, att politiker har åsikter om domar som de inte gillar. Det är inte bara Socialdemokraterna i Göteborg och Richard Jomshof, särskilt inte när det har den här karaktären.
Nej, faktiskt. I synnerhet så gäller det ju just friande domar kring sexualbrott eller då just brott mot barn. Det finns exempel på riksdagsledamöter som har anmält domar till justitiekanslern och så vidare. Så att det är ibland svårt, för att inte säga orimligt egentligen, att inte ha en åsikt förstås. Som fallet nu nyligen i Luleå, där en domstol tilldömt en våldsam pappa umgänge med sin lille son, då det slutar med att sonen blir mördad. Mm. Då blev det ett omedelbart krav, till exempel från Miljöpartiets Märta Stenevi, om en ny lagstiftning på området. Eller historien med Lilla hjärtat, en liknande historia där politiker verkligen har tyckt till ju.
Ja, dock ändå ska vi säga, så går man ju ett stort steg längre när man faktiskt går in och petar individer som har avkunnat domar, vilket ändå verkar vara fallet här.
Ja, och i det sammanhanget vill jag gärna skjuta in en parentes, för jag har blivit ganska chockad faktiskt, eller ja, i alla fall lite upprörd över att vissa i den här debatten liksom, för att ändå försvara S-distriktets agerande här, drar paralleller till en friande kvinnomisshandelsdom i Solna för 5 år sedan. Där var det då 2 centerpartistiska nämndemän som friade en man, bland annat med motiveringen att han var från en bättre familj än kvinnan som hade anmält honom, du minns.
Ja.
De hävdade i domen då, de här nämndemän, att kvinnor ofta hittar på att de blir misshandlade och behöver skyddat boende, för att på så sätt så kan de få en lägenhet. Och så att den aktuella kvinnan då borde ha gått till mannens släkt med sina anklagelser, inte till polisen, ja, tyckte de.
Det var ju kanske det mest anmärkningsvärda ändå.
För så gör man nämligen i hennes kulturella kretsar då. Och att hon gick till polisen skulle då minska hennes trovärdighet. Ja, men du hör.
Ja, där kan man ju lugnt säga att det blev en del rabalder kring den historien.
En så jävla konstig dom har jag aldrig sett, sa till exempel Leif G.W. Persson den gången. Och de här båda nämndemännen, de var ju helt ute och cyklade. Deras resonemang hade ju ingenting med svensk lagstiftning att göra. Och det slutade ju då med att tingsrätten stängde av dem och Centern uteslöt dem ur partiet.
Mm.
Och den gången var det ju förstås ingen som fick för sig att prata om inskränkningar i domstolarnas oberoende eller liknande. Så att den där domen nu tas upp som någon slags parallell, det tycker jag faktiskt är upprörande.
Vissa skulle ju invända att den här domen i det aktuella snippafallet är helt uppåt väggarna, även den.
Ja, så är det ju verkligen. Men domen håller sig ju ändå, alltså den här domen håller sig ändå inom ramen för svensk lagstiftning. 2 juristdomare var ju eniga med nämndemännen här om att hellre fria än fälla den här mannen. Så att jag har ändå trots allt handlat om bevisvärdering, även om många juridiskt kunniga bedömer verkligen, som du säger, att domen är felaktig.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
En fråga som infinner sig här är ju då om debatten kommer att leda till förändring av själva nämndemannasystemet. Det är ju inte första gången som det uppstår diskussioner om det. Det är ständigt föremål för kritik och inte minst just det faktum att de här lekmannadomarna utses av de politiska partierna tycker många är anmärkningsvärt. Och det finns ju kan man tänka och konstatera i det här fallet vissa inbyggda risker med just den omständigheten att vi har politiskt tillsatta domare av partierna själva.
Ja, det är ju ett evigt ämne. Poängen med den här modellen, det är ju att nämndemän ska representera vanligt folk och sunt förnuft. Det ska vara en slags folklig förankring, om man säger, av rättstillämpningen. De utses av partierna, men de ska ju inte vara partipolitiska i utövandet då av det här nämndemannaskapet. Men risken finns ju förstås då ändå att de tar politiska hänsyn, och den risken ökar väl rimligen då efter en sån här incident, eller vad tror du?
Vi får väl se, men debatten i sig kan ju å andra sidan verka åt andra hållet. Men ett problem som är kopplat till det här är kanske att nämndemannakåren bland annat av de här skälen inte är så representativ för folket som det var tänkt. Alltså partierna kräver ofta medlemskap i partiet för att man ska kunna bli nominerad. Och eftersom det är en väldigt liten procentandel av det svenska folket mellan till exempel 20 och 50 år som faktiskt är medlemmar i ett politiskt parti, så blir det lite svårt med föryngringen, och då har vi inte ens gått in på det faktum att man ska ha tid att sitta där också.
Precis, jag läste just en debattartikel på det här temat i Dagens Nyheter av en yngre nämndeman, Arad Aslrosta, som menade att det krävs en helt ny modell för hur man väljer nämndeman, att det är helt ohållbart, menade han då, med krav på partibok till exempel. Så ja, utan att fördjupa sig allt för mycket då i den juridiska bedömningen av just det här fallet, så är det ju i största allmänhet rimligt att tänka kanske att äldre män ser på vissa frågor på ett annat sätt än yngre kvinnor till exempel, och att det är rimligt att försöka göra nämndemannakåren mer som en spegling av befolkningen.
Ja, om det nu är det som är tanken, vilket det alltså är. Det är ju inte omöjligt att det här rabaldret slutar med ännu en utredning, för rabalder har det varit, och om man ska vara djävulens advokat, eller åtminstone det socialdemokratiska partidistriktets advokat, så kanske det inte är alldeles enkelt att navigera i de här mediestormarna när vinden plötsligt vänder.
Nej, det finns ju ett annat exempel också på senare tid. Polischefen Mats Löfving, som anklagats för att ha varit jävig då i olika beslut kring en annan polischef, nämligen Linda Staaf, som han hade en relation med. Det var ju massiv medierapportering med åtföljande Twitterdrev. Och sen plötsligt efter hans död så riktades istället all kritik mot internutredaren som hade hållit presskonferens om att Löfving borde entledigas.
Ja, och motsvarigheten här blir då att först rasar alla mot själva snippadomen med åtföljande sociala mediedrev, och sen vänder hela diskussionen tvärt, och så är det full storm mot dem som har försökt vara till lag, så går opinionen till mötes.
Ja, så hur man än vänder sig så har man svansen bak, så att säga, i det här rådande medieklimatet. Kan inte vara så lätt.
Nej, men lärdomen, om det nu finns en sån, får kanske bli att helt enkelt ge fan i att anpassa sitt rättspolitiska tänkande till stundens opinionsvind. Och det är väl inte någon helt dålig lärdom i så fall.
Nej, verkligen inte.
Vi får se hur det går för det socialdemokratiska distriktet i Göteborg, för den skattefinansierade Melodifestivalen och för Sverige med den haltande NATO-processen. Men nu drar vi sträck för det här sammanträdet. Tack för idag, Helena Jessén.
Tack så mycket själv.
Och tack till er som har lyssnat. Politikrummet tillbaka som vanligt. Då fyller vi pensionsålder, eller den gamla pensionsåldern i alla fall. 65 avsnitt fyller vi om en vecka den 21 mars. Hörs då. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.